Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Hej och välkomna till Någonting om aktier med mig, Tim Hansson och Marcus Jeda.
Hej Tim.
Hej Marcus, hur är läget?
Jo men det är fantastiskt. Det är tisdag.
Tisdag idag.
Ja.
Vi spelar in idag, är det den
16 mars.
16 mars. Fortsatt krig i Ukraina.
Mm, tyvärr.
Börsen ner lite också.
Min på förlåg på stryk.
Ja, det har det? Min med antagligen, jag har ingen aning.
Nej, just det, du kollar inte.
Jag kollar inte min så mycket.
Nej. Jag tror ju fortfarande inte på dig så mycket.
Jag kollar en gång, jag råkade kolla en gång. Jag har inte kollat.
Mm.
Ja, vad har vi på dagens agenda då?
Ja, vi har väl i dagens tid, förra veckan släppte ju, snackade vi lite om hur man kan investera i försvarsindustrin och olika exponeringar. Nej, det var förra, ursäkta mig.
Ja.
Med lite belåning och grejer. Och nu ska vi gå lite åt andra hållet och tänka lite hur man kan
säkra upp lite.
Ja.
Ja. Ja, min portfölj går ner mycket. Jag kanske borde haft lite annan typ av exponering.
Ja, kan man alltid ha. Kan ta bättre.
Nej, men vi tänkte snacka lite om råvaror. Det är ju väldigt aktuellt i dagens samhälle.
Absolut.
Vi ser ju Ukraina och Ryssland har ju fått hela branschen att verkligen gå upp. Men även innan dess var det ju stark uppgång.
Så att, och det drivs ju av många olika faktorer.
Ja, så verkligen. Men ja, du och jag, Marcus, har ju inte någon expertis där kanske.
Nej, det är jävligt bra att vi därför har med oss en gäst då.
Ja. Så med det rätta sagt så vi vill gärna välkomna Stefan Abrahamsson från AUAG Fonder.
Tjena Stefan.
Hur är läget?
Bara fint faktiskt.
Ja, vad gött.
Skönt att höra.
Jajamän.
Har din portfölj gått ner lika mycket som våra portföljer?
Nej, den har faktiskt klarat sig relativt bra i år. Framförallt också på grund av just råvaruexponering både mot guld och silver och koppar och lite andra råvaror.
Ja.
Så att den har parerat fallet även om jag fortfarande ligger minus för året.
Ja.
Men inte lika mycket som breda börsen kanske.
Nej, ja, men det är ju jättebra. Det känns ju som det är en av de klassiska grejer när man lyfter upp den, pratar om råvaror att det är bra hedge liksom på att skydda sin nedsida. Varför är det så egentligen?
Ja, det är väl framförallt i tider när inflationen verkligen tar fart och sent i börscykeln så tenderar råvaror att gå väldigt starkt. Och historiskt har det ju varit fördelaktigt att ha en exponering då mot till exempel guld eller andra råvaror i de tiderna som vi befinner oss i nu. Och då ska man ändå komma ihåg att den inflationen vi bevittnar just nu i både Sverige, USA, eurozonen och många andra länder är ju inflation vi inte har sett på 30-40 års tid. Så att för många är det här helt nytt territorie och någonting som man kanske inte är van att navigera i. Utan närmaste kopplingen man kan väl göra egentligen är väl fram till 70-talet någon gång när vi hade väldigt hög inflation. Och då gick råvaror väldigt starkt.
Mm. Ja, ni hör ju gänget. Det är ju, grabben har ju koll, va? Och, men kan inte du berätta lite, varför har du koll? Vad är det du jobbar med? Du är förvaltare på AUAG. Vad är AUAG?
Så AUAG-fonder är ju någonting som startade 2019 med ambitionen att egentligen ta fram nya intressanta produkter i marknaden. Helt enkelt innovera marknaden för fonder. Och det är ju Erik Strand som är grundare och ägare, huvudförvaltare för våra fonder. Och jag jobbar då som assisterande förvaltare. Men har en primär uppgift egentligen i att marknadsföra och sprida kunskap inom området ädelmetaller och råvaror.
Så där, ja.
Och då går ju stora delar av min dag ut på att prata med rådgivare runt om i landet. Och försöka få dem att förstå caset råvaror och monetär inflation. Mm. Och hur man kan profitera på det långsiktigt.
Mm.
Så att där ligger ju mitt huvudansvar och det jag gör mestadels om dagarna. Mm. Sen har jag en del insyn också i bolag och hur vi ska allokera och liknande.
Ja, nice. För vilka är det egentligen, fråga nummer ett är väl egentligen, vilka är det som köper råvaror? För att jag och Tim har ju ingen råvaruexponering till exempel. Om det inte är småspararna, vilka är det då förutom AG då?
Råvaror generellt har väl varit ett ganska bortglömt tillgångslag skulle jag vilja påstå de senaste 10 åren. Många har skytt det som pesten och vi har ju haft en ganska stark utförslöpa från att det toppade där runt 2010-2011. Och mycket av det har väl att göra kanske med det ESG-narrativet som vi har haft, att man vill röra sig mot en mer hållbar värld. Och då är ju gruvbolagen kanske inte det som du tittar åt eftersom att de ratar ganska dåligt i ESG-kriterier. Yeah. Så att vad det har inneburit är ju att det har varit en flykt ifrån det här området egentligen. In i tech, småbolag, tillväxt och andra områden. Och det har ju gjort att det har blivit massiva underinvesteringar egentligen i den här sektorn i kanske ett decennium.
Mm.
Och nu börjar världen inse att vi behöver råvaror om vi ska kunna göra den här energiomställningen som alla pratar om. För bara att ta våran fordonsflotta från fossildrivet, bensin och diesel, och istället skapa elbilar gör att varje bil kräver någonstans 3-4 gånger så mycket koppar som du förbrukar i en vanlig bil idag. Man pratar ofta kanske om 20-30 kilo koppar, medan en elbil då behöver 80 kilo, kanske upp mot 100 kilo i koppar.
Mm. Det är mycket.
Det är jäkligt mycket.
Det är väldigt mycket. Och den här koppan är ju inte någonting som du bara kan trolla fram.
Nej.
Utan det är ju gruvverksamhet. Och de här gruvorna är ju inte heller någonting som du kan öppna från en dag till en annan. Utan ledtiden från att man sitter ner och pratar om att vi behöver mer koppar tills dess att du faktiskt har koppar, det kan vara 10 års tid.
Mm. Oj. Men när jag tänker folk som handlar råvaror, säg guld, då tänker jag guld med hävstång ungefär. Och så tänker jag att det är, jag har hört lite historier om att JP Morgan har handlat upp silvret och gjort massa varianter och mojänger. Det vill säga att det är någonting, en värld som är rätt långt bort från småspararen.
Du tänker marknaden för guld, tänker du liksom?
Ja, jag tänker liksom investeringsmarknaden, inte just det, inte bara i guld men i ädelmetaller, råvaror liksom. Att det är en professionell investeringsmarknad. Vad skulle du säga, stämmer det eller inte?
Delvis skulle jag säga att det stämmer. För att det är ett faktum att det är ganska svårt idag att få en exponering mot råvaror. Många vet inte riktigt vart de ska leta någonstans. Ska de köpa fysiska råvaror på termin? Och det är ju ganska komplicerat det också.
Mm.
Ska man köpa fonder som är exponerade mot råvaror? Är det då fysiska råvaror eller är det bolagen som bryter råvarorna? Och så vidare och så vidare. Hävstångsprodukter, you name it. Och där har väl vi identifierat ett område som vi upplever är svårt för gemene man att förstå sig på. Och där vi ser en öppning att göra det mer publikt och lättförståeligt. Och där då ta fram produkter som man som småsparare och investerare kan investera i. Just på gällande frågan där, retail, professionella investerare, Jag har ingen riktig uppfattning där faktiskt hur det förhåller sig, utan jag anser att alla ska kunna äga råvaror och vara exponerade mot det.
Men kort och gott kan man väl ändå säga att AAGs jobb eller ert mål, nu tar jag lite så här, chansar lite själv här, men är väl att just approacha retail, alltså småsparare, det är liksom det är dit ni vill, om jag förstår rätt.
Det stämmer. Så att vi vill ta den primära och självklara positionen i Sverige när det kommer till att erbjuda produkter som är schysst prissatta, enkla att nå på olika plattformar, så att gemene man kan ta del av uppgång i diverse olika råvaror.
Mm. Nice.
Mm. Ja, det är nice. Och, men om man kollar på era innehav och så, liksom, är det mycket bolag, är det terminer som du pratar om, eller hur ser det ut på era fonder? Fonderna.
Vi har ju i dagsläget 2 stycken dagligt handlade UCITS-fonder som finns hos alla de stora retail-plattformarna. Avanza, Nordnet, Saver, Alpcot etc. etc. Och en av fonderna är ju en blandfond med riskklass 5, så den passar de flesta.
Mm.
Och den fonden består ju till 60% av bolag som jobbar för att göra den här energiomställningen och göra världen grönare. Och då pratar vi 20 stycken bolag där alla bolag väger 3% lika.
Okay.
Och det här är från Precious Green, right?
Det stämmer, det stämmer. Den övriga 40-procentiga delen är ju nästan enbart fysiskt allokerat guld.
Okej. Okay.
Ja. Som man då äger.
Mm. Så det är mycket guldexponering då i era fonder?
Yes, så du har en klassisk 60-40-portfölj med 60% aktier. Där vi har bytt ut en global exponering mot aktier mot gröna aktier.
Ja.
Och sen då så har vi tagit bort räntebenet från den 40-procentiga delen och ersatt den med fysiskt allokerat guld istället. Så att du har den här klassiska 60-40-portföljen men med en modern touch på det hela. Okay. Där hela vårt take bygger på att vi tror att de här gröna bolagen kommer både växa snabbare än ett globalindex men också attrahera mer kapital de kommande åren. För att de här bolagen är de som kommer att förändra världen och göra att vi går mot en grönare, hållbarare tillvaro. Och sen då guldexponeringen, den bygger ju på att vi ser en större avkastningspotential i guld framåt än vad du kan få idag i räntor. Framförallt baserat på vart inflationen befinner sig.
Oh,
så att det är en modern touch på en klassisk portfölj som har fungerat väldigt länge men som i dagsläget kämpar egentligen för att överleva den klassiska 60-40-portföljen.
Intressant. Jag har bara en snabb fråga där. Du pratar om guld här och liksom få avkastning på det, men en sak som många ofta säger med guld är ju att det finns ju inget kassaflöde.
Ja.
Hur värderar man det och varför tror ni att det kommer ge bra avkastning?
Just kassaflöde och guld är en av de vanligaste invändningarna jag får. Och jag hade precis samma invändning själv innan jag satte mig in i vad guld faktiskt var.
Mm.
Och det man inte får glömma med guld är ju att guld är någonting som är konstant. Guld är guld och guld kommer fortsätta vara guld imorgon, om ett år, om 10 år, om 100 år. Det ändrar varken färg eller form eller vikt eller liknande, utan du kan känna igen det alltid.
Ja.
Att det behåller sina egenskaper. Och när man tittar på guld och hur guldpriset rör sig så säger det egentligen ingenting om guld som sådant, utan det säger egentligen bara någonting om det du mäter guld emot. Det vill säga svenska kronor, euro, dollar eller liknande. Så du får egentligen en uppfattning av hur guld rör sig mot dessa valutorna och också hur mycket de här valutorna försvagas mot guld. För guld är ju återigen någonting som är konstant.
Ja.
Medan valutor är någonting som hela tiden skapas mer utav. Och zoomar man ut då för att titta lite grann på hur guld har presterat historiskt och liknande, så är den senaste 10-årsperioden ingen fantastisk period. I alla fall inte om du tittar mot till exempel dollarn eller euro. I kronor så är vi fortfarande upp en del på 10 års sikt.
Ja.
Men tittar du lite längre bak i tiden, 20 år, 30 år, 50 år, så blir mönstret allt mer tydligt att du har någonstans mellan 8-9% avkastning per år genom att vara exponerad mot guld kontra att äga en fiatvaluta som kronor, euro eller dollar. Och det är egentligen med det i åtanke som vi har valt att lägga 40% guld i Precious Green. För vi har en uppfattning om att den här takten kommer att fortsätta även framåt. Med vissa svängningar. För guld och silver är volatila pengar som förvisso kan röra sig upp och ner i pris. Men långsiktigt så kommer det alltid att stärka din köpkraft.
Ja. Och visst är det så när ni säger att ni äger fysisk guld. Hur går det till? Visst är det så att det ligger i Irland? Om jag har för mig att man äger mycket fysisk guld i Irland, det är en fråga. Där. Dålig formulerad fråga, måste jag tillägga. Men hur äger ni fysisk guld? Det är dit jag vill komma.
Sättet att äga fysisk guld är ju att du kan ju gå till en guldhandlare och bokstavligt talat köpa fysisk guld. Och sen har det under madrassen eller förvara det i ett bankfack eller låta någon annan förvara det för dig och kanske då betala en kostnad för försäkring och förvaringskostnader och liknande. Det är ju ett sätt. Men det finns ett mycket, vad ska man säga, billigare och smidigare sätt att göra det på. Och det är att du kan äga guld i någonting som kallas för ETC:er, som står för Exchange Traded Commodity. Så det är en börshandlad fond, precis som en ETF. Men det är istället ETC, commodity då, istället för fund. Och det som sker då det är att det är en produkt som du kan köpa på bland annat den tyska börsen. Men också en del andra börser som har de här ETC:erna. Där du för varje dag tittar på hur stora inflöden kommer i den här produkten. Hur stora utflöden kommer ur den här produkten. Och sen när dagen då är över så backar man upp motsvarande mängd guld mot detta i ett valv då som förvarar det här guldet. Och det här är ju några av världens absolut säkraste valv där det här guldet finns förvarat. Så att ditt namn står ju inte på den här guldtackan eller liknande utan det är allokerat. Det vill säga du har en del av allt det här guldet som finns i valvet. Och det blir väldigt billigt i förvaringskostnad och försäkringskostnad för dig.
Är det klart? Du får inga transportkostnader heller. Nej, framförallt inte när guld är typ ett av världens mest dens material. Liksom. Det blir ju skitdumt.
Ja. Men då har ni alltså inget fysiskt guld på ert fondkontor då?
Inget fysiskt guld på fondkontoret. Nej,
utan det är inte det man ska råna någonting.
Det är digitalt guld och många tror att det är pappersguld. Ja. Och det
halvsanning eller?
En halvsanning för att det finns fysiskt guld bakom allokerat ett till ett. Så att du kan vara helt säker på att det här guldet existerar. Du tar alltså ingen motpartsrisk egentligen mot någon emittent eller liknande utan du har ett till ett allokerat mot fysiskt guld. Och för varje procent som guldpriset rör sig upp eller ner så får du motsvarande avkastning i den 40-procentiga delen då i våran fond.
Skulle man, om man är jäkligt jobbig kund och du vet liksom bara god gubbe typ. Kan man begära ut den här tackan?
Det är ju vissa som erbjuder att du kan konvertera det mot fysisk guld. Mm. Men då är det ofta ett visst belopp.
Svindyrt också.
Och det är också lättare om du gör det direkt mot respektive utgivare kontra att göra det mot oss då som fondbolag egentligen.
Ja, det är klart. Ja.
Ja, det är intressant. Min professor på Handels, Evert Karlsson, också ordförande i Kindred.
Det är din favorit, va?
Ja, jag nämner honom ofta. Han säger ju alltid det att den sista helikoptern liksom, som åker från Sverige när det är krig, liksom, sista, eller flygbiljetten, den kommer betalas i guld. För det är, liksom, det är det sista som man har och liksom, som betyder någonting. Liksom. En tusenlapp betyder absolut ingenting för en helikopterresa liksom, ja, men slutet när det är kaos och krig.
Ja, men kolla bara i historieböckerna. Liksom. Vad var det de åkte till kolonin och hämtade ungefär? Och det var inga bitcoin eller kronor då. Liksom. Så att,
nej, det var guldkusten.
Ja, men det är ju precis så, det är som du säger, Stefan, det är konstant.
Och det är framförallt någonting som inte finns i en allt för stor vad ska man säga, upplaga. Mm. Centralbanker är ju experter på att köpa guld. Och i dagsläget så äger de mer guld än vad de har gjort sedan 1991 tror jag att det är. Så de sitter på de största lagren de har gjort på 31 års tid. Mm. Och många av de här länderna, när vi pratar valutareserver och liknande, har ju väldigt höga, en hög andel av deras valutareserv mot guld. USA till exempel ligger ju närmare 80% av deras valutareserv mot guld. Och sen är resterande 20% mot andra valutor som euro och liknande då.
som också har guld som...
Som också har guld i sin valutareserv, inklusive Sverige, som också har en valutareserv i guld då.
Ja, visst släppte de kopplingen dock till guld?
Ja, jag kommer att tänka på det. Det
i under Vietnam va?
Det här Bretton Woods-systemet, det är ju någonting som man ofta hör mycket om. Vill du gå igenom det, berätta lite? Mm. Hur, vad hände där?
Går man långt tillbaka i historien, hela vägen egentligen tillbaka till innan första världskriget här i början på 1900-talet, så var det ju snarare Storbritannien som var stormakt och en stor del av världens handel skedde ju i pund då. När då första världskriget bröt ut så blev det väldigt kostsamt för många länder. Storbritannien var bland de första in i det tillsammans med många andra länder, men USA stod ju utanför ett bra tag. Och krig är ju kostsamt, extremt kostsamt, vilket gjorde att det blev allt svårare att kunna finansiera det. Och när man inte kan finansiera det med skatteintäkter eller sparade pengar så tar man ofta till sedelpressen och börjar trycka mer pengar. Vilket då egentligen urholkar värdet på alla befintliga pengar. Så att det här blev väldigt problematiskt till slut och USA var det landet som hade bäst finanser. Så att vid 1944, när kriget och liknande var slut, så gick man ju samman i det då som du kallar för Bretton Woods-systemet. Där man helt enkelt enades om att dollarn kommer att vara världsvalutan framöver. Mm. Och vi kommer att knyta dollarn till guld och backa upp det. Och mängden guld som man hade kontra mängden pengar gjorde att den fasta valutakursen då och kursen mot guld blev $35. Så det var där man liksom satte guldpriset, $35 per ounce. Ett ounce är ju ungefär 31,1 gram. Ja. Alla andra valutor sen runt om i världen peggades mot dollarn till en fast växelkurs. Och det var så som man kunde få ett fungerande system egentligen för hela världen. Och det här systemet funkade bra ända fram till 1971 egentligen.
Ja, det var Vietnam var det väl?
Ja, Vietnamkriget bröt ut där i mitten på 50-talet. Ja. Och precis som första världskriget så blev det väldigt kostsamt för USA. Ja. Som behövde trycka mer pengar för att finansiera Vietnamkriget. Och alla då som kunde växla in sina dollar mot fysiskt guld och vice versa började ju ställa sig frågan, men vänta lite nu. Så mycket pengar som ni trycker, kan ni verkligen garantera värdet på de här pengarna? När ni kan trycka dem liksom ur tomma intet. Vi vill ha guld istället för era dollar. Och det gjorde ju att USAs valutareserv tömdes med över hälften de kommande åren. Tills dess att Nixon då gick ut 1971 där i augusti i direktsänd tv och sa att vi kommer bryta den här guldmyntfoten nu. Mm. Temporärt, som man använder sig av uttrycket.
Mm. Ja,
och just nu kommer ni inte längre att kunna redeema era dollar gentemot guld, utan nu kommer ni få dollar som är precis lika mycket som guld. Precis lika mycket värt. Ingen skillnad.
Ja.
Och från den dagen så har vi egentligen inget ankare som backar upp våra pengar. Någonting rejält.
Det är bara tillit liksom.
Utan allt precis bygger bara på tillit och förtroende. Och räknar man då på $35 per ounce som det kostade.
Ja, vad är priset på det i guld idag i dollar?
Idag ligger det strax över 1900.
Ja.
Så att du har alltså haft en uppgång då på, vad är det, 50x?
Ja,
lite mer.
Nominellt då.
Ja, och värdet på dollarn har alltså tappats med över 98% de senaste 50 åren.
Ja.
Och det är trots allt världsvalutan som ska vara en av världens stabilaste valutor och behålla sitt värde.
Ja, det är coolt alltså. Ja, det är intressant.
Vi såg exempel på detta. De var ju snabba på sedelpressarna även igen under corona. Men där ska man ju inte kasta sten i glashus heller. Sverige är ju typ trea på den listan också med antal pengar tryckta. Så att sett per capita tror jag fan. Eller var något sånt.
Ja, någonting sånt är det. De är högt upp i alla fall.
Ja, så att det är ju, man är ju rädd för att det ska urholkas sakta med den säkerligen.
Och det är ju någonting som jag märkt också, tycker jag väldigt mycket senast, just inflationen, att man tappar köpkraft liksom med kronan, med dollarn. Det kommer ju siffror nu häromdagen som vi pratade om innan här, KPIF. Har du koll på hur högt det var?
4,5%.
Ja,
4,5% inflation.
Ja.
Så då måste man ju tänka liksom att har du inte mer än 4,5% i löneutveckling så går ju din köpkraft ner. Då kommer du kunna handla mindre varor nästa år än vad du kan göra idag.
Påbörjan på en lågkonjunktur helt enkelt.
Ja, vem vet. Och sen så jag lyssnade på Erik Penser på nyligen. Han har ju Thulin där, är väldigt duktigt jag. Han pratade ju att senast under corona allting har ju konsumtionen i Sverige gått upp ganska mycket. Samtidigt har inte reallöneutvecklingen varit höga alls liksom, utan vi har konsumerat mer utan reallöneutveckling, så det är ju krediter som har liksom finansierat hela det.
Och det är ju någonting vi har tagit upp tidigare. Vi har ju sett en ökning i krediter, alltså blankkrediter, blankolån liksom, helt enkelt. Det är många som har flaggat för det. Både som investeringsmedel och det var jävligt bra när vi pratade hävstång förra veckan, Timde.
Ja,
lämpligt. Men så att ja, alltså penningmängden ökar och då frågar man vad finns kvar liksom, bakom. Ja, det är, för jag har hört också att massa centralbanker de senaste åren har köpt upp mer och mer guld, stämmer detta?
Det stämmer. De har varit nettoköpare av guld varje år sedan finanskrisen.
Det är gött.
Hur kommer det sig då?
I svenska centralbanken, eller pratar vi generellt fort, pratar alla?
Vi pratar världens centralbanker, alla världens centralbanker, och det är ju olika från år till år vilka banker som köper, vilka banker som kanske avyttrar någonting, men nettoköp om man sammanställer alltihopa varje år då. Och återigen, människor har generellt svårt att tänka i exponentiella termer, för att skulder är ju ingenting som växer linjärt, utan det växer hela tiden exponentiellt. Mm. Bara för att göra en liknelse och för att ni ska förstå vidden av det.
Ränta på
så
ränta.
Har jag ett, ja, precis, ränta på ränta. Det är världens åttonde underverk.
Ja. Det kan funka mot den också.
Det kan funka mot den också. Men det finns ett ganska bra exempel på det, och det är att nu sitter vi här i Göteborg. Vi har en stor utomhusarena som heter Ullevi.
Gamla om,
ja, den.
Skitsam, båda utomhus, båda arenor som spelar grann.
Och för att man ska förstå lite grann hur skulder fungerar och hur de hela tiden växer exponentiellt, så kan vi leka med tanken att vi ställer oss mitt på fotbollsplan på Stora Ullevi, som jag kallar det. Det är lättare för de byter namn på de här grejerna. Och så ger jag er liksom varsitt vattenglas egentligen. Och för varje minut som går så kommer jag att fördubbla mängden droppar som jag droppar i ert vattenglas. Vi kan till och med få dela på ett vattenglas, för det blir ännu bättre. Mm. Och om jag börjar då minut ett att droppa en vattendroppe i glaset. Minut två så droppar jag två droppar i glaset. Minut tre, fyra droppar i glaset. Och så vidare och så vidare. Mm. Om jag springer upp och sätter mig längst upp på Ullevi Arena, så högt upp man kan komma, till och med uppe på taket. Vid vilken minut tror ni att hela den här arenan kommer att vara översvämmad?
Oj, svårt. Jag tror inte det är så mycket. Jag tänkte ju på, det finns ju liknande gammal kinesisk talespråk som handlar om riskornen på schackbrädet.
Jajamän.
Den har ju 64, den är 8x8. Mm. Jag tror att det är, vad kan det vara? Jag gissar på att det är en 30 minuter, gissar jag på. Vad tror du, Marcus?
Jag vet fan. Ja, men det är ju något sånt. Det är ju 2 uppbyggt i 30 liksom. Det är ju hur mycket som helst.
Ja, det är väldigt mycket. Ja, jag vet inte.
Ja, men du är ganska nära i alla fall.
Ja, okay.
Och det intressanta med det här är att efter 45 minuter så är arenan ungefär fylld till 3%. Så då står vi i princip ni står och vadar i vatten nere på planen.
Okay. Men då behöver vi tänka på att vi börjar på en droppe liksom.
Ja, en droppe.
Det är jävligt lite.
Precis.
Ja.
Redan minut 46 så är ju arenan till 6% fylld.
Ja.
Minut 47 12%, minut 48 24%, minut 49 48%.
Ja.
Och sen minut 50, mellan minut 50 och 51 så går vi bokstavligt talat från 48 till 96, och sen så är hela arenan översvämmad.
Ja.
Så att vad som händer är att de sista 5 minuterna av totalt 50 minuter
viktigast
skapar halva, om inte ännu mer, av själva resultatet.
Mm.
Och det är lite grann det man kan se när man tittar på USAs statsskuld. Tittar man på den från tidigt 1900-tal fram till år 2010, så låg den på ungefär 15 biljoner dollar. Mellan år 2011 fram till idag, de sista 10 åren, så har den ökat med det dubbla. Så nu är vi över 20, över 30 biljoner.
Det är ju så mycket pengar att man inte ens vet vad det är liksom.
Så det tog bokstavligt talat 110 år att ta oss från 0 till 15.
Mm.
Och sen har det tagit 10 år att ta oss från 15 till 30.
Mm.
Så det här är det som är exponentiell effekt. Det funkar med ränta på ränta och det funkar med skulder. Och det gör att guld då, som inte ökar i den här takten, där guldutvinningen ökar i ungefär 1,5% per år, kommer göra att guld kommer att bevara sitt värde betydligt mycket bättre än våra fiatvalutor som hela tiden behövs mer utav.
För nästa kommande 10 år, tror du kommer adderas 15 miljarder till eller 15 biljoner till då?
Ja, säkerligen. Säkerligen.
Ja, mer om det är exponentiellt.
Ja.
För det jag tänker på spontant blir ju, vem är mest fucked? För att jag, men det är ju det. För att så här, jag vet ju att USA har en växande skuld. Kina har absolut en växande skuld. Jag har hört att Kina...
Alla länder har väl det?
Förhoppningsvis. Eller, ja, det
är Sverige är ju duktiga på att ha krut i lådan. Det brukar man prata om.
Ja,
krut i ladan. Torrt krut i ladan.
Ja. Men i alla fall. Men Kina har ju något sånt där förbud med att flytta ut pengar ur landet. Och så har jag hört att de investerar utomlands med nytryckta pengar. Och på så sätt kan typ relativt hålla ner penningmängden internt då. Och så hålla upp yenen, eller vad heter det?
Yuan.
Precis, på ett relativt bra sätt. Vad skulle du säga? Ruben är ju, den är ju någon annan planet. Det kan vi ju alla enas om här.
Zimbabwe.
Bara säga det. Ja, där är trakten liksom.
Ja.
Men vad tror du? Vilken dominobricka faller först? För att efter, jag kan tänka mig, faller dollarn? Alltså, för det blir ju massflykt. När folk får för sig dollarn inte värd ett smack, då går det jävligt fort alltså.
Vart är det man ska gå? Det är ju det som är frågan.
Ja, det är ju det. Man snackar ju om att dollarn är safe haven nu när det är krig på kär, liksom. Så att, vad är steget efter det? Det blir guld. Alltså det blir det.
Ja, hierarkin när det kommer till valutor är ju att guld är den starkaste av alla. Guld har ju en egen valutakår till och med. Så att guld är den som återigen 98% fall, alltså dollarn mot guld de senaste 50 åren. Det säger sig självt. Och när dollarn tappar sitt förtroende och folk söker sig till annat, då bör guld kunna attrahera en hel del kapital. Sen tror jag, precis som du pratade om det med Kina, att det kommer vara någonstans som investerare också kommer att i allt större utsträckning söka skydd.
Mm. Från eller till Kina, tror du?
Men till den kinesiska valutan.
Du tror det?
Jag tror också faktiskt.
Ni båda tror att folk ska, alltså,
ja,
mot Kina?
Exempelvis nu med sanktionerna mot Ryssland, så nu har de ju börjat prissätta med sina oljetrades och energitrades liksom i renminbi istället.
Ja.
Istället för dollar. Det är ju lättare att få tillgång till det. Mm. För Ryssland då i alla fall. De är ju inte, de får ju inte använda dollar.
Nej, det är ju då är det klart fördelaktigt att byta valuta.
Ja.
Ja. Nej, det är spännande det där, för att jag vet inte hur jag ställer mig till det. Jag vet inte,
det är svårt att veta, ja. Men tänk, som du sa, nämnde du, så innan var ju Storbritannien största valutan.
Ja, och innan,
pundet,
och innan det så hade du så har du haft andra länder där ordningen är ungefär att man behåller världsmakten i någonstans mellan 100 upp till kanske 150 år, och sen är det någon annans tur.
Då är det USA som är körda då.
Och USA har ju trots allt varit dominerande här ungefär de senaste 100 åren.
Ja.
Och det är inte, nu ska man inte dra några större slutsatser om hur framtiden kommer utspela sig. Men du kan gå tillbaka.
Det är exakt det vi gör, vi sitter här och killisar, vad har du gett detta?
Du kan gå tillbaka till liksom 1500-talet och se hur det har utspelat sig och hur olika imperier tar över och sen faller och så kommer det någonting nytt.
Rise and fall.
Vi kan ju kolla, exakt, på 1600-talet, så var det ju Holland och Nederländerna som hade ju Dutch East India Trading Company, och det var ju, de hade både världens största armé och världens första publika handlade aktiebolag.
Mm, det var fett.
Det är riktigt ballt faktiskt.
Ja, jag såg. Jag har
tips
med
kan
tanke
säga
på ämnet här, så kollade jag på en jätteintressant dokumentär som hette The Ascent of Money. Man liksom, hur uppkom pengar liksom? Och egentligen pengar är ju bara skulder till varandra liksom. Det är ju det som är grejen.
Men alla är eniga om vad det är värt.
Ja, exakt, ja. Det beror på vad du prissätter det i, skulden. Jag hade inte egentligen det, jag ska bara tipsa om serien.
Och pengar historiskt har ju varit snäckskal.
Ja.
Det har varit
bärnsten.
Ja, du har bokstavligt talat bytt varor och tjänster.
Okay.
Alltså, när vi går tillbaka långt i tiden till byteshandel.
Ja.
Du kan erbjuda mig mat och jag kan erbjuda dig skydd.
Mm.
Det är ju liksom så vi kan byta tjänster med varandra. Men vill vi ha någonting neutralt, för jag har redan ätit för dagen, jag behöver inte din mat, men du behöver fortfarande en god nattsömn, vad kan du ge mig istället? Jag kan ge dig snackskal. Okej. Okay. Så tog jag det och så kunde jag byta mina snackskal i ett senare skede mot till exempel då, husrum för natten. Men
kanske inte till vem som helst, men till den personen då, eller?
Ja, till exempel. Men sen så blev det ju allt mer utbrett i olika liksom stammar och kolonier och runt om. Och snackskal är ju inte någonting som är... Det var ju samma med tulpanlökar till exempel. Det var också någonting som var väldigt värdefullt ett tag.
Kostar det mer än fastigheter ett tag?
Jajamän. Kopparplåtar har man jobbat med, stenar av olika slag. Det intressanta med det är att guld och silver har ju varit pengar i tusentals års tid. Och överlevt liksom, stått emot tidens tand. Och centralbanker sitter inte med snäckskal på sina balansräkningar eller någonting annat.
Det vore rätt.
Utan de har guld som deras sätt att skydda sig mot förlorad köpkraft. Och någonstans så är det väldigt intressant att ta rygg på centralbanker, tycker jag.
Mm. Ska man vara orolig? Alltså rent såhär...
Inflationen som menar du nu?
Jag snackar liksom undergångsmässigt.
Oj.
Ja, väldigt ekonomi i riktig makronivå liksom. Alltså om vi säger att USAs statsskuld fortsätter att skena. Och ja, det blir den här pengaflykten och folk vet inte vart det finns värde. Hur ska man hantera något sånt? Och vad tror du om det? Tror du det är likely eller möjligt att det kommer ske? Eller är du sover gott och ja, du har en stor guldbössa, tänker jag mig. Så att det...
Men jag har ändå en positiv syn på framtiden och att saker och ting kommer att lösa sig och att vi kommer att hitta nya sätt liksom, att lösa gamla problem på kanske. Sen hur det kommer att utspela sig, det har jag ingen aning om, men man ska inte underskatta människans innovation och att vi hela tiden kan anpassa oss efter nya förutsättningar. Däremot så tror jag att de tiderna vi har haft nu sista åren och kanske sista decennierna med fallande räntor, globalisering, teknikutveckling, många trender som har spelat oss väldigt väl, kommer att reversera eller pausas här ett tag framöver och bidra till att det kommer att bli tuffare tider som man helt enkelt kommer få anpassa sig för att kunna hantera. Det tror jag, men jag ser inte jordens undergång, det gör jag inte, utan bara snarare kanske att man får tänka om.
Om vi peggar ner makron lite, så vi går in på lite mindre makro, vad tror du räntan står i om ett år? Bostadsräntan, den står på typ 2 idag, tror jag, egentligen.
Du tänker den rörliga typen?
Ja, den rör 3 månader. Det står på typ 2.
Vad står den idag?
2 utan rabatt, men alla har ju rabatter. Så det är typ effektiv i typ 1,5-1,3 typ kanske. Ja.
Förutsatt att inflationen fortsätter att öka, vilket jag är av uppfattningen att den kommer att göra. Jag är inte i transitory-kampet eller att vi har toppat inflation eller att den ska ge sig, utan jag är i uppfattningen att den här är betydligt mer sticky och att den kommer att vara med oss under en längre period, så ser jag inget annat egentligen än att räntan behöver gå upp. Problemet är ju att många ligger ju redan väldigt högt belånade och går räntan upp för mycket, så kan det ju bokstavligt talat utlösa diverse olika kriser. Så att man är ju ganska mycket inmålad i ett hörn där.
Riksbanken tänker på.
Ja, vad du än gör så skapar det problematik. Antingen så tar du tag i problemet nu och utlöser någon form av kanske kris eller lågkonjunktur. Eller så fortsätter du att försöka flytta det mot framtiden och hoppas att det ska på något sätt lösa sig själv. Men jag tror inte att det kommer göra det. Och det här det är någonting som oroar mig, hur man ska ta sig ur det.
Jag ser en bil framför mig som är på väg upp för en backe som där föraren i bilen gasar, men bilen sakta bara in och man kan liksom inte släppa gasen riktigt. Det är så tänker jag med räntan liksom.
Men ju högre upp du går på backen också,
precis,
desto värre kommer du åka ner sen.
Precis, så att, och det är
bra metafor.
Jävligt spännande det där, för det är någonting jag gillar att stipulera.
Jag fattar inte att Riksbanken, de ser inte någon räntehöjning för 2024 typ.
Ja, har de sagt.
Har de sagt. Fed jag tycker säger... det är alltid kul att kolla på Riksbankens ränteprognoser, för det ser ut som en igelkott. Ja, om det är tråkigt så får ni gå in och googla på den, alltså det är alltid roligt.
Ja, men Fed kommer ju med räntebesked imorgon, va?
Ja, precis. De lär ju höja 0,25 eller 0,5.
Och det gör ju föga egentligen när du har en inflation i USA, rapporterad inflation på 7,9%, att höja 0,25% när inflationen ökar med 0,5 månader eller liknande. Det gör ju väldigt lite till totalen. Så att de hamnar ju hela tiden längre och längre behind the curve.
Ja.
Speciellt om inflationen fortsätter öka. Och det sätter dem också i en ganska knepig situation. För att inte nog med att människor redan lider av hög inflation där den börjar bli kännbar för många, att saker och ting går upp så pass mycket i pris. Om du dessutom ska få kanske högre räntor på dina lån och så har du betydligt högre kostnader för transport och för el och för mat och liknande, då blir du ju klämd från alla håll och kanter.
Ja, risken då är ju att konsumtionen av andra varor kommer att gå ner, och det pratade vi om nyligen, Marcus, det här med att typ, ja, men folk kanske inte kommer köpa lika mycket sällanköpsvaror. Man kanske inte köper någon ny tv om man inte har råd att betala...
Louis Vuitton-väska menar du?
Eller Louis Vuitton-väska för den delen heller. Så men, det är intressant.
Och det är det som är så jävla sjukt. För att om vi innan har så här stimulerat marknaden, ja, vad fan gjorde vi inte under corona? Det var stimulus checks höger och vänster.
Och EU pratar ju om nya stimulanser nu igen, liksom, med till paket kanske.
Det vet jag fan om det är en bra idé. Alltså.
Jag vet inte. Men en sak som jag tycker är intressant med inflationen är det här att du pratade om det här övergående och transistory liksom. Och jag var ju lite mer i det hörnet innan. För det har ju varit, mycket inflation har ju varit på grund av halvledarbrist. Och det har varit liksom försörjningskedjorna liksom. Man har kunnat få ut, det har varit så höga priser på frakt och så vidare. Och det håller på att lättas lite nu. Men nu kommer det här med energi, väldigt höga energipriser. Och då, olja liksom, mat. Det tror jag är mer sticker som du säger också. Och det kommer inte lösa sig hur som helst.
Mm.
Nej, alltså energi är ju i grunden till allt. Utan energi så har vi inte mat på bordet. Vi har inga transporter. Vi har ingen mat. Energi är ju allt. Och om vi säger nej till exempel ja, men i stora delar av världen som monterar ner kärnkraft eller inte vill ha kärnkraft. Och så ska vi dessutom försöka frångå brun energi i form av olja och kol och försöka röra oss mer åt det gröna hållet. Då behövs det ju oerhört stora investeringar för att kunna mätta det energibehov som finns.
Det är helt sjukt.
Och det kommer att kosta pengar för det första.
Sverige är ju en av de länderna med bäst förutsättningar i världen i princip för att försörja sitt land. Vi får liten befolkning och vi har jävligt bra tillgångar i form av vattenkraft och vind liksom. Men vi är fortfarande jävligt svårt att mätta elmarknaden. Norge är väl det landet som är typ bättre och Island har väl helt oändligt mängder termo.
Kanada är bra också, vet jag. De har väldigt mycket vattenkraft.
Ja.
I sin del av Kanada kallar man till och med liksom ström för hydro liksom. För att de har så mycket vattenkraft så det är nästan synonymt nu med kraft.
Ja. Jag tänkte typ beaver power eller något.
Kanske det.
Ja, nej men jag tycker det är jävligt spännande för att till och med Sverige behöver ju, det är ju känt att Sverige har liksom ett underskott av energi och då har vi bäst bland bäst förutsättningar i världen.
Ja.
Så att,
om man anammar det.
Ja, och det var mycket som ska till, som ska investeras. Och det är ju framförallt kraftnäten också, inte bara just själva energiskapandet, men också energitransporterandet. För det är ju som är så fint med fossila bränslen, det är ju att de är så lätt transporterade.
Ja,
och också lätt att lagra framförallt, ja, och att använda när du behöver det, så att vi kan tända lampan och släcka lampan och sätta igång ugnen mitt i natten, medans då förnyelsebar energi som kommer av sol, vind och vatten, som jag brukar säga, det är ju mycket mer beroende utav att solen faktiskt skiner, att vinden blåser eller att vattnet forsar. Gör det inte det så blir det mycket mer problematiskt.
Ja, det är intressant alltså. Det är många företag, vet jag, som pratar här om att de är helt klimatmedvetna och noll utsläpp och så vidare och så vidare. Men typ då, ja, men en Max-restaurang, om de är öppet mitt i natten så går ju inte det att deras energi kommer från sol eller vind och det blåser liksom. Utan det kommer ju från andra typer av energikällor, men de har ju köpt certifikat liksom från andra dagar när det har varit det liksom. Så mycket är ju, det var ju någon fond de pratade med som ville gärna byta systemet. som att riktiga certifikat måste vara liksom producerade. Alltså om du ska ha sånt här certifikat liksom, så måste det också vara producerat på plats. Förstår du vad jag menar? Alltså du kan inte köpa ett certifikat från i förra veckan när det var sol och säga att nu drivs jag av solkraft. Förstår du vad jag menar?
Amen. Jag tror fan, det var inte det... Ja.
Det var kanske någon som vi hade i podden.
Ja.
Jag minns inte vem det var.
Proetus tror jag.
Ja, Proetus var det. Proetus var det, de pratade om det.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi har ett litet segment som vi kallar för veckans volley.
Det här är det automatiskt att du har, om du har lyssnat på avsnitt eller inte.
Antagligen inte.
Han ser frågan ut, jag tror inte.
Nej, men vi har ett litet segment där vi brukar sätta varandra lite på pottkanten, eller lite bara. Och kolla om du har någon, en volley på uppstuds, liksom en liten spaning. Det behöver inte vara i branschen eller så. Kanske någonting om Ukraina eller vad, jag vet inte. Du får bestämma vad du vill, du kan ta någonting, liksom, en spaning du har.
Nej men vi kan väl prata ändå om den situationen som Europa och världen ändå befinner sig i när det kommer till Ukraina och Ryssland.
Ja,
det är ju det händer ju saker varje dag och det gäller att hänga med i svängarna. Och trots att situationen är väldigt bekymmersam och tråkig så är guld till syvende och sist en safe haven tillgång dit investerare tenderar att fly och positionera sig när det blir oroligt på marknaderna tillsammans då med dollarn. Och det har vi ju sett i år att både guldpriset och dollarn är upp på att investerare då söker skydd i de här typen av tillgångar. Krig är ju någonting som generellt också är väldigt kostsamt. Ja. Inte bara all krigsutrustning och alla människoliv som spills utan alla sanktioner som nu...
Herregud, många det.
Ja, mycket sanktioner från alla håll och kanter. Och vad det till syvende och sist innebär det är ju att vi alla kommer att få betala ett pris för detta. Vilket kommer spä på den monetära inflationen. Alltså att vi behöver trycka ännu mer pengar om vi nu inte ska importera det ena och det andra och vi ska hålla oss borta från si och så. Så att det är ju någonting som snarare kommer förstärkas här framöver. Att centralbanker kommer behöva trycka ännu mer pengar för att hjälpa människor när priset på saker och ting kommer att gå upp. På samma vis som många länder kommer att vilja snabba på energiomställningen ännu mer än vad man redan kanske gör. När man inte längre vill göra sig beroende av rysk olja och naturgas. Utan istället vill ha då solceller och vindkraft och liknande. Så det är också någonting som kommer att göra att investeringarna mot den här sektorn kommer att öka massivt framöver. Och återigen då är vi tillbaka på vilka bolag kommer att gynnas av det. Och vilka råvaror kommer behövas för detta. Så oavsett egentligen om du väljer då AUAG Precious Green eller AUAG Silver Bullet så är du exponerad mot monetär inflation och grön transformation som är de här två megatrenderna.
Alla vägar leder till AUAG.
Rom.
Ja, men det är jättebra. Det är superintressant, väldigt aktuellt. Mm. En sak som jag kan ta upp snabbt som en liten volley, det är ju, och som jag tycker verkligen är ett bevis på att det blir lite hett igen med råvaror, för det har ju varit ganska ohett om man säger så, börsmässigt, och på Twitter har man ju inte sett mycket snack om råvaror på ganska länge. Det är ju ni som har satt ut lite där i mörkret. Men det är ju biografkedjan AMC som idag eller om...
Det är sånt jävla skämt alltså.
Ja, det är riktigt sjukt. De har ju varit nu, de är väldigt håsade under det här februari 2021, var det här GameStop short squeeze, allt möjligt. Ni har säkert talat om det. Men nu har de alltså gått och investerat i ett gruvbolag. Så de har tagit 22% av Highcroft. Highcroft Mining tror jag. Vilket jag är så här, varför? Men så jag tycker det är lite, de har ju varit tidigare med så här, men nu ska vi betala bitcoin och nu ska vi börja med NFT:er. Så de har verkligen varit så här, de följer med, de har bara följt med trenden här, AMC alltså. Så nu följer de med Highcroft och det tror jag är ett tecken på att det är lite hett ändå. Det ligger bubblar, om inte annat.
Absolut.
Med råvaror.
Visst är det så. Det är ju en indikation. Sen får man ju fråga sig själv, hur stark är indikationen? Liksom.
Ja, jag tror den är stark. Ja, men jag tycker det är väldigt konstigt att en biografkedja ska gå och köpa ett gruvbolag.
Ja. Man pratar ju om så här kladdiga transaktioner eller kladdiga bolag, och det där är definitionen av ett kladdigt bolag. Ja. Alltså.
Nej, jag hade inte fäst mycket tilltro till den ledningen. Nej. Personligen.
Man snackar ju ofta om att högst lönsamhet kommer ju vid väldigt specifik nisch liksom, och det känns ju som att det där bara blir utspätt, dilute.
Ja, man pratar ju redan på 15-talet om det här med komparativa fördelar och så liksom. Så man undrar ju, vad har AMC för komparativa fördelar genom gruvor? Nej.
Det visar sig att det är förvånansvärt lika och för att göra popcorn, det är som att det är sålla silver och jordar.
Nej. Ja, det var lite dagens roliga.
Ja. Snabb instickare.
Ja, jag skrev LOL här på min anteckning.
Ja, sista volleyn.
Hade du någonting också att säga?
Modulite hade rapport idag. Förvånansvärt dålig.
Jag såg också det. Det visade på Twitter som jag såg att de inte var så glada. De hade en del engångsfaktor och sånt. Som jag tycker att, varför tog de inte det innan?
Ja, det är fan. IPO'n. Ja, men de vill ha bra siffror inför täckning förmodligen och lite sånt. Men,
men det är oskönt.
Ja. Mm, det är spännande, för de har ju visat en historiskt bra lönsamhet, så att det vore spännande att det kommer nu.
Ett bolag som jag haft på det innan alltså. Mm.
Men det var bara det.
Ja.
Gänget, Stefan.
Tack så mycket.
Vi tackar dig så mycket.
Superkul alltså, det har varit väldigt lärorikt samtal och långt också.
Mm. Ja, tack så mycket för att jag fick möjligheten att vara med.
Ja. Vart hittar man AIAG någonstans, om man skulle vilja vara intresserad? Och det, mer.
Vi har faktiskt en helt ny fräsch hemsida på gång.
Ah, soft.
Som vi lanserar här i nästa vecka.
Ah.
Och på den hemsidan så kan man också anmäla sig till vårt nyhetsbrev. Som skickas ut en gång i månaden. Kostnadsfritt självklart.
Är det du som skriver det här då?
Jag är delvis med och skriver. Och vill man komma i kontakt med mig enbart så kan man även nå mig på LinkedIn. Där man kan connecta med mig, Stefan Abrahamsson. Eller på Twitter där jag är lite mer aktiv. Och där mitt nickname då är AUAG Stefan. Mm. Så att,
bra nick alltså, starkt.
Starkt ja. Så det finns lite olika kontaktvägar. Och inga frågor är dumma. Utan det är bara att fråga på och följa och connecta.
Precis som vi gjort nu.
Mm. För jävla
fint. Det är superbra. Men det finns på alla vanliga fondplattformar och sånt antar jag. Även på Saber.
Ja.
Ja, gott. Ja, förresten, nu måste jag bara nämna det snabbt, veckans volley nummer 3-4 eller vad det blir. Saver såg jag, de hade precis gått in med, de gjorde nyemission precis nämligen, på typ 150 miljoner kronor. Oh. Och de har sagt att de ska ge sig in i aktiehandel, vilket jag tycker är superintressant. Så det är kanske, jag tror det kommer pressa lite kvartalsut på Avanza Nordnet, vilket jag tycker är grymt. Det var bara det jag vill säga.
Nej, bra. Vi får följa.
Ja, det ska vi kolla upp alltså. Där ska man hålla koll tror jag.
Nej.
Bra.
Ja. Gänget, kom ihåg att allt som har nämnts och sagt i den här podden inte ska ses som rekommendation, för att utgå alltid
från er egna analys.
Så
bra, och om man vill nå någon av oss två, eller vi, oss.
Mm. Ja, då skicka, slide in to our DMs på Instagram, någonting om aktier, eller vår Twitter.
Ja, jag har blivit lite mer aktiv, jag skriver lite så på Twitter nu.
Vi har fått in något mejl också, jävligt trevligt. Så att du uppskattar att vi med sånt. Mejla oss på nantingomaktier@gmail.com.
Ja, och med det vill vi tacka för oss.
Stefan,
tack så hemskt mycket för att du kom.
Stort tack.
Ja.
Ha det gott.
Ha det gott, hej.
Hej.
Thank you. Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.